Löktrav, ja. Ja, här växer tydligen löktrav, luktar lök. Men här växer också snödroppar en bit från grusvägen här i en lövskog utan löv. Ett stenkast från Drottningholm. Nedanför oss Mälarens, ja, lite grå vatten. Det är faktiskt så att det är lite regn på gång här. Det här är Odo MP1, jag heter Gustav Klarin. Och vi ska faktiskt pyssla lite grann med snödroppar idag. Själva dropparna är borta, ja, lite regndroppar finns det, men snödropparna är borta. Men man kan, om man är trädgårdsmästare, så kan man göra saker. Man kan ge snödropparna en hjälpande hand här inför nästa år. Vi ska också höra om sparris, sparrisodling i Norrbotten, och så kommer Maj-Lis Pettersson svara på lyssnarfrågor. Ja, odla med P1, som sagt var. Här sitter Tina Westerlund här med sin lilla röda planteringsspade i högsta hugg här, eller nedkörd i backen där. Du, vad, du ska gräva här nu.
Mm. Vi fick leta rätt så länge innan vi hittade dem. För ja. Faktum är att det var mycket som har vuxit upp här runt omkring.
Ja.
För tidigare, i våras, så var det nästan bara de här som var gröna.
Ja.
Det var några enstaka.
Ja, alltså själva bladen till snödropparna.
Ja, det här är en kraftig, kraftig tuva. Ja. Tät tuva. Massa smala blågröna blad.
20 cm långa. Hur vet du ens att det här är snödroppe? Är du säker?
Ja, men det är, ja, men det är en snödroppe. Det är Galanthus. Och troligtvis Galanthus nivalis. Det är den arten som är, har varit vanligast i odling i Sverige.
Ja.
Och den sprider sig. Nu är vi ju på en plats där det har varit gamla trädgårdar.
Ja,
och,
ja, sen 1700-talet.
Faktiskt.
Kan den vara från 1700-talet?
Det skulle det ju kunna vara. Ja. Det kan ju vara frösådder och att den har funnits kvar på den här platsen.
Men det kan också vara från 1900-talet.
Det har funnits trädgårdsverksamhet här en bit in på 1900-talet också.
Ja.
Så att man skulle kunna tänka sig att den är kvarstående från trädgården.
Men då måste jag fråga, för nu står det här och växer.
Mm,
och då skulle vi ge snödroppen en hjälpande hand där, så inledningsvis. Och då bör du gräva upp den. Det känns inte speciellt hjälpande, tycker jag. För den växer och försöker att dra ner näring till sina lökar här, va?
Ja, men om du tittar här. Om vi säger så här, det här kanske är en gammal trädgård.
Ja.
Och här har vi en tuva. Och det är massa planter som sitter tätt. Och vi kan också se att det är några frökapslar här på den.
Vänta, stora som lingon fast gröna.
Ja, och lite mer avlånga lingon. Men det verkar inte som om de frösår sig här. Även om den här ser ut som den skulle kunna ge frö. Den är ganska uppsvullen, den här kapseln.
Mm.
Men en bit bort, vad kan det vara? Fem meter bort
har jag en sån tuva.
Så har vi en tuva till. Annars är det väldigt glest. Så det är inte en växt som sprider sig, åtminstone här på den här platsen, där, så att det blir många.
Nej.
Och när de står så här tätt som de här gör, du ser, jag
tror den är så kompakt.
Ja, den är jättekompakt. Jag har faktiskt lite svårt att få upp den.
Men du är stark.
Jag får ta upp hela. Och så skakar jag av. Så det jag tänker är att nu, de konkurrerar ju med varandra när de sitter så här tätt. Jag menar, hur många planter kan inte det här vara? Det är ju, ja, det är säkert 100
stycken i din hand.
Ja, jag tror det. Och nu är det... Det är bra att det har regnat, för det har varit väldigt torrt under våren. Ja. Nu bryter jag här, då ser det här kommer fram. De är rätt stora, några av dem. Blandade storlekar. Så, se. Titta, de sitter jättetätt.
Ja, och lökarna är som stora som... Ja, det är...
ja, den största här är som nästan som en hasselnöt. Ja, nu finns det olika storlekar på hasselnöt.
Ja, ganska rejäl hasselnöt faktiskt, tycker jag. Ja, då, absolut.
Men om titta tätt in på den här,
ja,
så sitter det några som är lite mindre.
Mm.
Och de fäster ihop här nere. Jag kan bryta loss, men de fäster längst nere vid rötterna.
Där kom du, fick faktiskt en fin liten lök där.
Ja.
Men du, nu så här... De håller ju på här nu. Fotosyntesen är i full gång. De här fina, lite blådaggiga gräsbladen som sticker upp då från löken.
Ja.
Nu håller de på att dra ner all kraft till sin lök. Då gräver du upp den. Det ska man väl inte göra med lökväxt? Man ska låta dem vara nu under sommaren här, va? Eller kommande sommaren, och göra grejer med dem till hösten.
Ja, det är ju det man brukar rekommendera för lökar.
Ja.
Och vi planterar ju det mesta. Det går ju att köpa lökar på sensommaren, hösten, och vi planterar tulpaner och narcisser, alla möjliga lökar och knallväxter då. Men, och det går att göra det med snödroppen också. Men erfarenheterna säger att det blir ett bättre resultat. Att den tar sig mycket, mycket lättare om man gör det nu, efter blomningen. Men när fortfarande bladen är i full gång. För du ser, nu är de ju verkligen i full gång. De är frisk gröna, de har inte börjat vissna ner än.
Ja, så den kan få förnyad fart. Den är stark nu och så kan den dra ner ännu mer kraft då, om du planterar på ett bra sätt då inför... Den har växtsången på sig.
Det, du ser att löken har ett litet, tunt skal. Lite brunt. Men det är ändå fläckar här som är där vi ser liksom den vita löken in under. Mm. Och snödroppen är lite känslig för uttorkning. Så det är en av anledningarna till att den tar sig bättre om vi delar på den nu. Och du, jag tänkte vi skulle hjälpa de här lite då, för det här var ju som sagt en tät tuva. Mm. Så om vi gräver ner, säg halva av den här tuvan kan jag ju gräva ner igen så den får stå kvar här. Men några av de här kan jag ju då ta och gräva ner en liten bit bort. Och förhoppningsvis så får vi flera tuvor. Mm. Och då ska vi gräva ner den så att den sitter på samma höjd som den satt nu när jag grävde upp den.
Okay.
Så att jag tar och enstaka, jag bryter isär de här, fortsätter, för den här sitter ju fortfarande tätt ihop. Så jag försöker skaka av jord och bryta och frigöra lökarna från varandra. Och sen kan jag sätta ner dem igen. Jag kan sätta några tillsammans kanske. Den här lilla tuvan ser rätt bra ut att sätta. Vad kan det vara? Det är...
Då får du frigöra och ta bort lite ogräs då, eller lite annat då, göra lite fritt här. Och den här feta leran här som är strax inte kungen.
Här är det ju väldigt...
Det är bra jordmån, måste man säga.
Ja, det är bra jordmån. Det beror ju på lövträden som vi har ovanför oss här. Och de vill alltså, de klarar sig just då i en gräsmatta. Vi har ju ofta gräsmatta i våra trädgårdar. Men då ska man helst välja platser där det är lite glesare gräsmatta, kanske lite mer under buskar och så. Den föredrar något halvskugg plats.
Okay. Men du, den här växeln, den här snödroppen då, Galanthus nivalis, som vi tror att den här arten är då, är den vanligaste. Mm. Finns, den växer, det är ju inte en så en svensk växt, utan den kommer då från kontinenten, västra Asien då.
Alltså, och, Spanien, men finns bortåt Ukraina någonstans.
Spanien och Ukraina. Men är förvildad, den här är nästan förvildad, kanske finns i södra Sverige, lite här och där.
Ja, men de har ju spritt sig från trädgårdar. Så idag säger man ju oftast att de är förvildade eller naturaliserade. Och sen, men de säljs ju fortfarande på marknaden, så det går ju att köpa. Men som sagt, jag skulle ju hellre säga, fråga grannen om du kan få ta några planter från deras tuva.
Varför det? Ska man inte gynna de som drar fram snödroppar?
Ja, men det kan man göra. Men just det här som jag sa, att om ni ska köpa dem i affären, som små lökar i påse, köp dem då tidigt, så fort det går där när lökförsäljningen börjar på hösten. Och spar dem inte hemma, utan stoppa ner dem i marken direkt, för då klarar de sig bättre. För annars är det så stor risk att den här lilla, förhållandevis lilla löken ändå torkar ut på vägen, och så får du inget bra resultat. Så dela hellre de här plantorna.
Tina Westerlund, som är specialiserad på förökning. Traditionell förökning av växter på Göteborgs universitet, är tillbaka alldeles strax. Nu är vi väldigt nyfikna dock på, vi ska rikta våra soliga blickar faktiskt från Drottningholm här mot Uppsala eller Uppland till Ulla och Maj-Lis. Hur är det med er? Är det regnare på er? Det är fråga ett, och nummer två, har ni några spännande lyssnarfrågor att svara på?
Det här räknas inte som regn, eller vad säger du, Maj-Lis?
Jo, det gör det.
Maj-Lis paraply står i alla fall hopfällt bredvid oss. Vi står under en blommande lönn. Jag älskar de här ljusgröna blommorna. Och så tittar vi in på din veranda, Maj-Lis. Och där står en clivia. Det är en fin krukväxt, gammaldags, med mörkgröna blad som lite liknar amaryllis. Och sen får den blommor, orangeaktiga i en... Klockor i en klase, kan man väl säga. Men ibland är det problem med klivior. Lisa Nordling i Tullinge har skrivit till odla@sverigesradio.se att hennes fina klivia torkar i änden av bladen. Vad gör hon för fel med den här Mönjeliljan som det också kallas.
Ja, precis. Och de finns i gult också. Lite ovanligt, men i alla fall finns i gult. Ja, när det gäller liljeväxter så visar de inte så tydligt om de mår dåligt. Det tar tid, de liksom hänger inte med bladen som många andra växter gör. Så man vet inte, är de törstiga eller inte. Alltså det här med intorkade bladkanter, ibland kan det gå ut med längs med bladet också. Det skulle jag vilja säga att till 99% så är det torka. Att man kanske inte har planterat om den i tid. Den har bara rötter i krukan. Och det där vattnet man ger, det är ganska snabbt borta. Så att se till att de får vatten. Och jag skulle vilja koppla det även till Afrikas blå lilja. Den reagerar precis på samma sätt. Och det blir ju samma där, att det blir snart fullt med rötter i krukorna och torka. Så att se efter den lite oftare med vätska, så tror jag det här försvinner helt och hållet.
Det är ingen fara att man vattnar dem för mycket. Det brukar ju kunna vara en fara med krukväxter.
Ja, men då märker man ju, då står ju vattnet kvar länge på fatet. Och det ska du ju inte göra. De ska inte ha vått om fötterna, utan man tömmer bort det där vattnet efter en halvtimme ungefär, om de inte har sugit upp det hela.
Mm. Från verandan går vi ut på balkongen. Petter Rasmusson skriver att han vill ha tips på en lämplig växt att ha i västerläge på en balkong där det blåser väldigt mycket. I en stor rymlig kruka har han tänkt att ha någonting som ska ledas upp på spaljéer för att också ge vindskydd så småningom. Vad kan tåla det här vanliga problemet på balkonger?
Ja, absolut. Och nu bor ju Petter i Limhamn. Det är ju viktigt att veta, alltså längst ner i Skåne. Så att det gäller ju någonting som då är härligt. Och det är, där är det ju de bästa betingelserna jämfört mot vad vi har uppåt landet. Det är en knepig plats. Definitivt, det är det. Det jag kan komma på, tillsammans med min man som jag var tvungen att fråga om det här, så kom vi fram till att det skulle kunna gå med murgröna. Murgrönan är ju också vintergrön, eller det städsegrön. Och det är bra när det ska vara någonting som skyddar mot vind och att det blir lite lugnare på balkongen. Och då skulle vi kunna rekommendera en sort som heter grafik. Och där finns det e-planter utav, och de har små blad, så det blir tätt med blad. Det fladdrar inte så mycket, utan de håller sig liksom lite mer på plats.
Är de bladen också lite marmorerade?
Ja, det är de. Det är en tydlig nervatur, kan man säga. Väldigt vacker. Väldigt vacker. Ja, det är fint mönster. Mm.
Mm. Vi hinner med en fråga till. Den kommer från Maria som har en kompost vid en vacker lövskog med massa blåsippor och vitsippor och annat. Men den här komposten har en massa kirskål och parksallad vid sig. Det är en gammal kompost. Om det nu sprider sig ut mot den här sippbacken, vad kan hon göra åt det? Det är ju inte hennes mark, skriver hon.
Nej, men hon tänker i alla fall. Och väldigt många gör ju inte det, utan man tar sitt trädgårdsavfall och tömmer över till någon annan. Någon annan som äger marken. Och det där har ju på många ställen vållat väldigt mycket problem, för att de vilda växterna mår ju inte bra utav det här. För oftast är det ju invasiva arter. Det är ju de som tål och drar iväg ut i naturmarken. Och kärsen är ju den allra värsta nästan, ja, parksalladen också.
Kan man göra någonting?
Jag tycker hon ska ta kontakt med kommunen och föreslå att hon själv gör det. Man kan ju inte begära att kommunen ska ta tag i det som trädgårdsfolket stökar till med, utan lite grannsamverkan. För det här kan ju vara gamla synder som inte de som bor på platsen nu är orsaken till, men någon måste ju ta tag i det.
Och då gäller det att täcka med något ogenomsläppligt mörkt material.
Ja, absolut. Det är det absolut bästa. Först slå av om man nu är ute sent, så att det är mycket, att det kommer långt. Slå av det först, täck med något markväv, rejäl, kraftig, mörk markväv. Och ha gärna någonting annat på också, så att man slipper se den där markväven.
Säg Maj-Lis, utan regn.
Tack. Det var skönt att höra. Tack, tack Ulla och tack Maj-Lis Pettersson. Och om ni har frågor till Maj-Lis Pettersson, så skriv du gärna till odla@sverigesradio.se. Och så finns vi på sociala medier. I Skåne så har sparris länge odlats kommersiellt. I Tyskland är sparris en jättestor grönsak. Men sparris odlas inte bara söderöver. Nu ska vi till en sparrisodling i Norrbotten. Ulla åkte till en trädgård vid sjön Penttisjärvi i Pajala kommun och hälsade på hemma hos Bertil Isaksson.
Jag gillar sparris. Men sen är det ett sätt att visa på att det går också. Jag får mycket uppmärksamhet med den här sparrisodlingen, för folk tror inte på det.
Egentligen är det kanske inte så konstigt att det går, för det är ju ingenting som ska vara kvar ovanför markytan på vintern.
Nej, precis. Och vi har ju en meter snö här, så att det är ett fint täcke vi skyddar den med.
Här står den bredvid potatislandet med utsikt genom björkskogen ner mot sjön. Fin och ljusgrön och med såna här nästan barraktiga blad. En hel lång rad är det också. Hur gamla är de här?
10-12 år. Jag har satt dem från frö. Jag gjorde inte någon väg att köpa plantor. Brukar du käka råsparris? Jag gillar det.
Ja. Nej, aldrig har jag ätit det.
Bästa.
Mitten på juli. Det är jättegott.
Mm, jag kan äta den rå. Den har en ärtsmak, alltså sockerärtor lite grann.
Utan det där allt för ärtiga.
Mm.
Vad kul. Mm. Kan jag inte prata samtidigt, så du får säga någonting. Om, är det någon särskild sort?
Nej, nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Men det är en vanlig sort. Och de vita och gröna är ju samma sort. Och de här är ju gröna. Jag tänker mig att de är nyttigare att käka också. De kommer ju upp i maj. Så jag kan, det är den första grönsaken, bortsett från det jag hittar vilt här. Som nässlor och så. Men första grönsaker, odlade grönsaker som jag kan äta. Och den kan jag äta i maj. Och när den kommer upp så är den känns det här väldigt uråldrig och ursprunglig. Och det är som jättehärligt att bara plocka och se på den. Lite violett kan det vara i början också. Sen säger man att man inte ska plocka annat än fram till midsommar och lämna resten kvar. Men jag har istället gjort så att jag har låtit en del sparrisar bli kvar där. Jag plockar inte dem utan låter dem utvecklas till de här buskartade historierna. Och så har jag plockat lite under hela säsongen.
Hur länge då?
Alltså jag kan äta sparris då in i oktober då.
Mm-hmm.
De sista som kommer upp då. Och ändå har jag kvar sparris så att som utvecklas till någonting som suger musten ner till rötterna.
Men oj, vad bra. För det är alltid lite tråkigt det där att behöva sluta vid midsommar, men det har jag alltid gått på.
Ja, men det kanske är ett helger, men det funkar. Det har ju
i alla fall
10-15 år har jag haft det.
De får gräsklipp, ser jag, som gödning. Ja. Får de någonting mer?
Ja, lite har jag satt. Ja, faktiskt var jag till Norge. Och ibland kan jag tycka att de smakar inte tillräckligt mycket sparris. Och då har jag hört om det här med att man ska göra dem med alger.
Alltså, eller tång.
Tång heter det, ja. Och då var jag i Norge här om ett året och tog jag några säckar med, men jag vet inte om jag märkte någon skillnad. Gödning var det i alla fall.
Mm.
Det här grässlippet låter jag vara kvar vintern, och jag kan tänka mig att det skyddar också. Men sen på våren tar jag bort det så att jorden blir bar och att den får så mycket sol och värme som möjligt så att den kommer upp.
För det sägs att sparris är känsliga för konkurrens. Och nu ser jag, jag vill inte klaga här, men det är ju en del ogräs.
Jag har varit borta ett tag, så det finns en ursäkt. Jag ska rycka.
Helt okej.
Jag ska jobba strax.
Men de tål alltså en del?
Ja, en del.
Bara inte i början på säsongen?
Ja, visst. Ja. Och det är klart att när det är så här, en sån här perennväxt som växer här, det sägs ju att de håller 50 år, så är det ju svårt med ogräs. Ibland kan man vara lite less på det där med att rycka såna här revsmörblommor och vesiheina, som vi säger på finska. Vad heter
våtarv.
Det? Våtarven, den är ju en hejare. Men jag ser ju att den mår ju bra, våtarven, och det är väl tecken på att det finns en massa näring här. Och sen ser jag att det finns gott om mask här, och det är jag ju jättestolt över. Masken finns i jorden här. Men alltså, det här är ju kött- och potatisland, så att en del kanske inte odlar spenat och sparris här. Ganska många gör inte det. Framförallt vi män är ju dåliga på det här med grönsaker.
Hur kommer
det
sig
att du är? Ännu mer här.
Mm.
Ja, det är ju en fråga. Ja, jag vet inte. Jag kanske hade en morsa som var ganska manhaftig. Hon jobbade i skogen och hon tog körkort på 50-talet och ville leva sitt liv. Och farsan var sjuklig. Så att då var det som inget problem med könsroller i den här familjen, utan då hamnade jag på grönsaklandet. Det har jag hållit på med hela livet.
Vad får du ut av det då? Utom vitaminer?
Det är ju terapi också. Och det är som med växter. Man kan hålla på med dem där, pyssla med dem där. Och det är inte så allvarliga konsekvenser om man är dum mot dem ibland och är borta och låter ogräset ta vid, utan man kommer igen. Och framförallt så är man ute. Och det är, när man har gått igenom en lång, mörk vinter så är det så härligt att vara ute. Och när det är ljust dygnet runt så kan man ju hålla på vid midnatt också. Det är som inget problem, utan det är bara härligt.
Bertil Isaksson intervjuades här av Ulla Duverdier. Och nästa vecka så ska vi fördjupa oss ytterligare i sparrisodlingens konst. Nu handlar konsten här, strax utanför Drottningholm på Lovön, om att plantera om snödroppar. Tina Westlund håller på här.
Ja, det var en del sten här.
Det var en del sten i den feta jorden.
Jag vill
jorden.
Komma ganska djupt ner så att de verkligen kommer på det djupet som de behöver sitta.
Ja, och för nytillkomna lyssnare så har Tina gett sig på en stor tuva med snödroppar och delat den och sätter då de här små lökarna på lite olika ställen här. Sprider ut dem för att föröka dem. Snödroppar, lite så här oansenlig kul, den kommer på tidigt på våren så här, tycker jag, men liksom...
Ja, det är en av våra första blommor.
Ja, det är det ju, men det är liksom, vissa är väldigt besatta av de här.
Ja, det finns ju samlare. Nej, jag tillhör inte samlarna. Jag är fascinerad av dem. Ja. Jag vill gärna gå in nära och titta på dem, de här fina droppformade vita blommorna och som faktiskt doftar när man stoppar näsan riktigt nära.
Men det finns galantofiler, ja. De heter galantus och galantofiler samlar på de här.
Ja, och jag kan förstå fascinationen. Ja. Alltså det är variationer. Det finns ju olika arter av galantus, men det finns också många olika sorter. Och om du tittar nära på den så har den ju det här vita, men den har också gröna prickar och du kan ha dubbla blommor, och det är väldigt många olika variationer. Och det är ju fascinerande, ja. De här små utseendet på dem, och att just att komma så nära den här, man måste nästan lägga sig ner och titta på den underifrån.
Brukar du göra det?
Det händer, ja. Det händer.
Ja. Ja, det är galantofilerna då. Du har hört förresten att det är så att galantofilerna är så förtjusta i dem att de här växterna kan vara hotade i det vilda.
Ja, så när man handlar lök så titta på förpackningen, ja. Och se så att det står att det inte är vildinsamlat. För lökar och knölar, det är ju så här, det är en het marknad och man samlar på ställen där man inte får samla lökar i olika delar av världen. Så att det är bra att vi köper då odlade lökar.
Ja. Innan vi rundar av det hela. Snödroppar finns i det förvildade i Sverige. Men det finns en annan som heter snöklocka som är släkt. Det är inte snödropp, men den är släkt med den. Och finns i Vadstena, vid klostret där.
Det är en annan släkt, Lycaeum. Ja. Men de påminner ju om de här. Det är små vita hängande klockor. Ja. Men det är små gröna prickar längst ner på
i snöklockan.
Det här kalkbladet. Ja. Ja. Och det, blomman är lite mera... Det är som en liten krinolin som hänger. Och i Vadstena så är det ju så här spritt, så det är som, där är det ju verkligen inte de här tuvorna som vi hittade här idag, utan det är spritt. Men för de som vill fortfarande ha de här vita hängande klockorna så finns det även en sommarsnöklocka.
Tack Tina.
Tack.
Tina Westlund, Göteborgs universitet, specialist på att föröka de här växter traditionellt. Janne Jutila, tekniker, Ulla, producent, jag heter Gustav Klarin. Vi hörs om en vecka. Odlar med P1 är slut för idag. Hej då!